Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om bokstavligt talat livsfarliga IT-system. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter är ute och reser den här veckan så jag har passat på att bjuda in Simon Campanello som är aktuell med sin bok om Millennium-skandalen. Millennium var det här journalsystemet som började användas i Västra Götalandsregionen men som var tvunget att avbrytas bara efter 3 dagar på grund av konsekvenserna som uppmärksammades. Hur kunde det gå så fel och vad kan vi lära oss av den här fadäsen? Det är det vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems. Veckans avsnitt är inspelat den 23 april och släpps på internet den 24 april. Innan vi går in på veckans huvudämne så ska vi följa upp några nyheter från förra veckan. Först och främst nyheten som EU-kommissionen gick ut med om att EUs åldersverifieringsapp skulle vara det de kallade tekniskt redo. Nu har vi ännu fler skäl att ifrågasätta vad det innebär för att den version av appen som ligger tillgänglig på GitHub, den är i det vi skulle kalla definitivt inte tekniskt färdigt skick. Den appen kunde personer som intresserade sig för dess säkerhet snabbt konstatera att dels inte sparade data korrekt, inte skyddade datan korrekt, inte raderade datan korrekt och dessutom möjliggjorde att en användare verifierade en annan ålder än den användaren innehade. Det blev en del rubriker om det här, om att appen var hackad och ja, så kan man se på det, men jag vill poängtera att det handlar alltså inte om att någon data har läckt. Det är inte några servrar som har blivit hackade. Påståendet om att appen skulle vara tekniskt redo som Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, gav står dessutom i direkt strid med utvecklarnas egen information, för de skriver så här på GitHub fritt översatt till svenska. Den initiala utvecklingsversionen har lägre krav på säkerhet, personlig integritet, tillgänglighet och tillförlitlighet jämfört med framtida versioner. Detta kan göra programvaran långsammare, mindre tillförlitlig eller mer sårbar för attacker än mogen programvara. Sen hoppar vi lite i citatet. Vi rekommenderar starkt att inte använda denna version av programvaran i produktion. Slut på citat. Och då kan vi också passa på att än en gång ifrågasätta påståendet om att den här appen nu skulle vara en app som är tillgänglig för alla enheter, så som jag oroade mig för förra veckan. En annan uppföljning från förra veckan, det handlar om app som har nu åtgärdat det problem som orsakade att notiser från signalmeddelanden läckte till FBI efter att FBI hade konfiskerat en mobiltelefon. Vi poängterade att det här alltså inte var en sårbarhet i Signal utan ett problem i iOS, iPhones operativsystem. Och nu har Apple åtgärdat det. De har rullat ut iOS 26.4.2 som åtgärdar en säkerhetsbrist som gjorde att, citat fritt översatt till svenska, notiser som markerats för radering oväntat kunde bli kvar på enheten. Slut på fritt översatt citat. Så ja, bra att sårbarheten uppmärksammades så att Apple tog tag i den och åtgärdade den. Med det sagt är det dags att gå över till veckans huvudämne om Millennium-skandalen. Och den här intervjun den spelades in förra veckan den 17 april. Sedan den spelades in har Region Skåne, som också tänkte införa det här journalsystemet, meddelat att de skrotar Millennium. Varför de väljer att göra det? Ja, det tror jag att ni förstår när ni har lyssnat på den här intervjun. Och i veckans huvudämne så gästas vi av en gäst på distans. Det är Simon Campanello som gör oss sällskap. Journalist på Dagens Nyheter, tidigare Computer Sweden och Ny Teknik. Numera dessutom författare till sin nya bok om Millenniumskandalen, utgiven på Albert Bonniers förlag. God morgon och välkommen till Bli säker-podden, Simon.
Tack så mycket.
Och tack för alla fantastiskt roliga artiklar, bra artiklar som du har publicerat genom åren. Du är ju en av de journalisterna som jag håller extra koll på, för att jag vet att när du publicerar någonting, då är det verkligen värt att läsa. Även om det ganska ofta tyvärr gör mig irriterad. Men det är ju då storyn du rapporterar om som är det problematiska. Så även i det här fallet med Millenniumskandalen. För lyssnare som inte känner till Millenniumskandalen, vad var det bara kortfattat?
Ja, men det var händelserna kring när Västra Götalandsregionen skulle införa nytt journalsystem och ny IT-miljö i vården. Ett jättelångt projekt som pågick många år och som liksom, där man driftsatte det här systemet i november 2024, och det uppstod så pass stora problem att man var tvungen att dra i nödbromsen efter lite drygt 3 dygn. Och då hade man spenderat 3,8 miljarder ungefär och liksom 10 års arbete på att få det här systemet att fungera och skulle modernisera svensk vård och föra vården inom Västra Götaland in i framtiden. Men istället blev det total kalabalik där personalen gick ut och demonstrerade, patientsäkerheten gick åt skogen och liksom allting som man hade hoppats på bara grusades över en natt i princip.
Mm. Och som man hör på tidningarna som du har jobbat på tidigare, Ny Teknik, Computer Sweden, du kommer ju från tech-hållet. Hur kommer det sig att du började bevaka vårdfrågor med både det du gjorde på Dagens Nyheter och med den nya boken?
Ja, men det är ju Millenniums fel, får man säga. Jag bor ju själv i Göteborg och jobbar på DNs redaktion i Göteborg. Vi satt här liksom under hösten 2024 och funderade på hur ska vi... Vi kände ju till den här stora lanseringen som var på väg, och så funderade på hur ska vi kunna göra det intressant för läsare i Stockholm och hela Sverige att man inför ett nytt journalsystem på ett sjukhus i Borås. Det är ju lite av en utmaning där att fånga intresset fast projektet är så stort. Men det vi landade i till slut var att vi fick nys om att det här systemet, det var något väldigt märkligt med det. Det saknade säkerhetsklassning enligt EUs MDR-regelverk, alltså medicinsk-tekniska regelverk, där man måste certifiera eller CE-märka system på olika nivåer beroende på det är för typ av system. Och det här lät ju märkligt, för det är ju liksom, det här är Millennium, är ett system som används i andra europeiska länder. Det ägs numera av Oracle, liksom ett av världens största IT-bolag. De har ju inga problem att spendera pengar på att certifiera ett program. Men vi började begära ut certifikat från Läkemedelsverket, vi kollade europeiska databaser, vi kontaktade regionen som inte hade några certifikat som de kunde visa upp, och när vi kontaktade Oracle så fick vi bara svar i vändande mejl att vi har inget att kommentera angående det här. Så att, ja, till slut publicerade vi då och skrev att det här systemet, om det inte finns certifikat, då är det olagligt att ta det i drift. Och det visade sig vara mycket riktigt också. Och det var ju bara ett av många problem som uppdagades. Så att det någonstans där i, man ska säga, alla märkligheter som uppdagades när vi började kolla på den här säkerhetsklassificeringen och alla avslöjanden som lokalmedier gjorde om liksom hur illa skött det här projektet var under alla år. Så där någonstans blev det ju någon slags kaninhål för mig in i vård-IT-världen, kan man säga.
Mm. Jag fick ju förmånen att läsa boken innan den kom ut, och jag har valt ut några sådana här intressanta saker som jag noterade, och ja, facepalm moments kan man kalla det. Och just det här med CE-märkningen, det var ett sånt, för du skrev så här gällande just CE-märkningen och den upptäckten. När min kollega Kristina Hedberg till slut får tag på Boel Mörk. Vem är Boel Mörk i det här sammanhanget?
Hon är projektledare kan man säga för hela Millennium-införandet.
Ja. När min kollega Kristina Heberg till slut får tag på Boel Mörk på telefon är Mörk närmast irriterad och hänvisar till pressavdelningens svar. När Hedberg undrar om Mörk alls är orolig över att certifieringarna verkar saknas svarar hon till synes obekymrad: nej, jag har svårt att tro att ett så stort företag inte håller vad de lovar.
Ja, the famous last words i ett sånt här projekt.
Ja, och jag tycker det är så, det var kännetecknande för många av de andra problemen också som bara hopade sig på hög. Men nu undrar kanske våra lyssnare, varför är det här egentligen relevant för Bli säker-podden? Och det är faktiskt av två skäl. För det första så har vi ju det här som något vi kan lägga till högen över havererade IT-projekt som vi har pratat om. Vi följde ju till exempel skolplattformsskandalen. Ett annat sånt här projekt som Sverige har misslyckats fatalt med. Och sen dess har vi faktiskt inte pratat om det, men vi borde kanske ha gjort det. Nationella skolplattformen, kanske det senaste exemplet på ett sånt här haveri. Och sen, det här handlar ju om att vara säker. Och i det här fallet så skulle jag säga att vi har ett fall där vi inte bara pratar om hot om skadeprogram eller att personuppgifter läcker. Det här är direkt människofarliga IT-system. När jag läste boken, då, det kändes på fullaste allvar som att jag var med i en sån här klassisk amerikansk tv-såpa som utspelar sig på ett sjukhus. Och hur manusförfattarna hade lagt upp att ja, här gör de ett misstag och det kommer leda till problem sen. Och här gör de ett misstag och det kommer leda till problem sen. Förutom att allting har hänt, vilket gör situationen värre. Men jag tänker att vi tar och fokuserar på de här två sakerna. Både det havererade projektet och det här med att IT-system kan bli farliga IT-system. Havererade IT-projekt, har du någon teori om varför det slutade så här illa? Varför, och rent generellt, varför havererar ett sånt här projekt?
Ja, men det är liksom, i det här fallet så är det ju flera saker som samspelar och skapar någon slags perfekt storm kan man säga. Dels liksom grundproblemet på något vis, det är att man pratar ju om Millennium som ett journalsystem, men det regionen egentligen ville göra, de ville ju byta ut hela IT-miljön, så allt från liksom databaser och bokningssystem till programmet där läkarna skriver in journalanteckningar. Då dels slutar det nästan vara ett IT-projekt, för det innebär ju att vårdpersonalen måste lära sig helt nya arbetsrutiner över en natt när man driftsätter det här. Och dels blir det ju, ja men såklart, när man ska ersätta så många IT-system på en gång, då blir ju det här, man försöker forcera in, det blir ju ett enormt, enormt projekt. Som forskning visar ju att på något vis, ju större IT-projekt desto större risk att de går åt helvete och desto värre konsekvenser och desto dyrare. Så där har vi liksom ett problem, att det var så stort. Sen slutar ju upphandlingen att man upphandlar ett amerikanskt system som liksom lanserades 97 och redan då byggde vidare på liksom befintlig kodbas från bolaget som då heter Cerner som nu har uppgått i Oracle. Så det är ju ingen så här toppmodern lösning man försöker forcera in. Dessutom är det ju ett standardprogram.
Innan du går vidare där, hur i hela friden kunde någon se det här som ett modernt alternativ? Det pratades om framtidens vårdplattform. Alltså bara namnet i sig borde väl avslöja att det här är någonting som snarare hör hemma på Windows ME-tiden än någonting som hör hemma på 20- och 30-talet när det här ska användas.
Ja, alltså det är ju många som har raljerat över det här, att det känns som att säga att man ska gå in i framtiden med Windows 95 ungefär. Mm. Och det ser ju också gränssnittsmässigt ser det ju lite ut som att det är det man gör. Jag tror att man ville ha för det första en väletablerad leverantör, någon som man visste kunde göra stora IT-system för vården. Och då finns det väldigt få bolag att välja på. Det är liksom en handfull leverantörer som uppfyller bara det kriteriet. Och sen hade man ju, när man började den här upphandlingen, då fanns det en ambition om att man, ja, visst, vi köper ett system, men vi vill också ha den här kompetenta, stora leverantören som kan hjälpa oss liksom bygga något nytt. Och att man såg journalsystemet närmast som någon slags basplatta som man bygger ut. Men där, det blir lite absurt att man väljer liksom en bas från 1997 när man ska bygga framtidens vårdinformationsmiljö. Så där någonstans gick det ju snett när man upphandlade. Man fick ett system som jag tror alla är överens om idag att man inte, det här var inte rätt lösning. Sen tror ju vissa att det hade kunnat gå bättre än det gick och sådär, men det är ju ett gammalt system. Det har ju gått så långt att bara några veckor innan Millennium, alltså framtidens vårdinformationssystem, togs i drift i Västra Götalandsregionen, gick Oracle själva ut och sa: Millennium är så gammalt att vi kan inte bygga vidare på det här. Vi måste börja från scratch. Vi ska bygga ett helt nytt system med webbaserat gränssnitt, med AI-integrationer, med allt sånt här som man pratar om inom sjukvården som liksom moderna tekniska lösningar. Så till och med Oracle själva hade ju dömt ut det här systemet när det togs i drift i Sjuhäradstrakten.
Hur är det då ens möjligt att man valde att fortsätta arbeta med det?
Ja, men det där är en fråga som många har ställt sig. Jag har inget rakt svar, utan på något vis så blev det nog så här att vi har upphandlat det här. Det är det här vi satsar på. Vi ska försöka få det här att bli så bra som möjligt, och vi väljer att tro att leverantören, de kommer vidareutveckla det här så att det blir ett bra system på sikt. Och man såg ju som sagt att det, Millennium, när det upphandlades, så var det mest populära journalsystemet i världen. Fanns på tusentals sjukhus världen över som inte hade kollapsat. Så att man såg nog den här tryggheten som väldigt, väldigt viktig. Att det var ett välbeprövat kort på något sätt.
Jag letade upp det du skrev om just det här tillkännagivandet att systemet är för gammalt. Du skrev så här när det gäller ett uttalande från Oracle Healths högsta chef Sima Verma. Hon sa så här när de skulle presentera det nya journalsystemet Oracle Health EHR. Citat: "Det här är inget renoverat Cerner-system. Nu för tiden går det inte att dra nytta av modern teknik genom att skruva på innovationer av något som byggdes på 1990-talet." Slutcitat. Ja, det borde det där, i så fall innebära att de inte kan sälja det systemet, tycker jag.
Ja, det blir ju absurt liksom, när man ser att leverantören säger så där, medans tjänstemännen i Västra Götalandsregionen säger: nu tar vi klivet in i framtiden. Det går ju inte att få ihop de där två världarna. Så jag har svårt, och det är ingen som riktigt har kunnat motivera hur man tänkte. Man var nog vid det laget redan så inkörd på att det här är lösningen vi har köpt, och det här är lösningen som ska funka.
Ja, det är ju ett klassiskt problem. Om du har investerat för mycket i någonting, så det gör det för ont att backa. Även om nu då Västra Götalandsregionen blev tvungna att backa. Men mer skrämmande av allt är väl att kollar vi till exempel i Region Skåne, så jag vet att planerna på att införa Millennium här, de fanns ju också fram till 2025, till och med in i 2026. Jag sa att 2026 så meddelade vi här i Region Skåne att vi sköt upp planerna på att lansera det. Men det verkar inte som att det här projektet, som enligt Oracle själva är förlegat, är nedlagt.
Nej, Skåne är väl lite i limbo nu. Man har ju sagt hela tiden, efter att det kraschade i Västra Götalandsregionen, så var man ju ganska snabbt ute och sa att vi väntar lite till. De upphandlar ju egentligen systemet innan VGR, så att de har ju hållit på ännu längre med att anpassa det här för svenska förhållanden. Det är ju ett amerikanskt vårdsystem med allt vad det innebär med försäkringsärenden och sådär. Så att man behöver ju bearbeta det ganska mycket för att det ska funka i Sverige. Så det har de ju hållit på med ända sedan dess. Och nu, sen när kraschen har man försökt titta på hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi anpassa driftsättningen? Alltså en bidragande orsak till att det blev så illa i Borås var ju att man gjorde det som kallas för Big Bang-lansering. Alltså man, istället för att testa systemet på några vårdavdelningar först, så det man kallar för pilotprojekt var att man driftsatte för 6 000 vårdanställda över en natt. Så det här hade man ju tänkt om lite i Skåne, att man skulle rulla ut lite långsammare som man bör göra. Men det som hände då i början av året var att man hade suttit ner och kollat på hur bra funkar det här systemet faktiskt att använda i vården. För det var ju ett annat klagomål från Västra Götaland, att det var inte bara att systemet var liksom tekniskt dåligt, utan det var också väldigt långsamt att arbeta i, och vården är ju en väldigt pressad bransch där man har, det hör vi hela tiden, det är underbemanning och måste skynda sig med patienterna. Så då hade man låtit massa läkare och sjuksköterskor så testa systemet och såg just att ja, men det är ju faktiskt mycket långsammare, så att vi kan inte ta det här i drift förrän vi har rätt ut det. Och nu är man i någon slags mellanperiod där man funderar på, går det att rädda Millennium så att vi kan få någon nytta av allt arbete vi har lagt ner och på något vis anpassa systemet så det funkar, eller behöver vi tänka om och ja, upphandla något annat egentligen? Och nu har det ju även framkommit lite oklarheter kring upphandlingen i Skåne som verkar ha fått regionpolitikerna lite skakade, och det är väl inte jättekul att gå in i en valrörelse med oket Millennium över sig. Så att vi får väl se vad som händer i Skåne närmaste tiden. Det finns ju väldigt många väldigt starka röster från branschen som uppmanar regionen att skrota det här projektet, såklart.
Vi ska återvända till just de här huvudproblemen med IT-projektet i sig, men jag tycker att det du nämnde där precis om att det var ett trögjobbat system, det blir en väldigt bra övergång till det här med att det faktiskt var ett farligt system så som det implementerades. Jag ska bjuda våra lyssnare på ett litet citat ur din bok här. Millennium är dessutom omständligt på ett sätt som en barnläkare bedömer som direkt patientfarligt. När ett nyfött barn drabbas av hjärtstillestånd ordinerar läkaren adrenalin, alltid samma ordination. Den borde vara ett klick bort. I Millennium behöver läkaren nu välja i en rullista bland 20 olika adrenalindoser uppradade i alfabetisk ordning. Någon logik bakom mängden alternativ är svåra att urskönja, men personalen får veta att det inte går att justera listan. De får helt enkelt memorera att de ska välja det 8:e alternativet från toppen för att slippa ödsla onödig tid på att läsa igenom listan. Slut på citat, jag bytte ut namnet på barnläkaren eftersom vi inte hade introducerat henne. Men alltså, ändra ordning i en lista, hur svårt kan det vara?
Nej, men det är många ganska absurda historier från det här programmet, och det handlar lite grann om vad man har köpt in. Man har ju köpt in ett väldigt standardiserat system. Cerner eller Oracle själva hävdar att väldigt många funktioner och gränssnitt är hårdkodade, alltså de går inte att ändra utan ganska stora ingrepp som också påverkar andra kunder utanför Sverige. Så det har ju varit en dragkamp under alla de år som man har jobbat med att anpassa det här systemet efter Sverige, att se till att det ska funka, liksom, att det ska vara smidigt. Men det har ofta stött på patrull där det har varit svårt att minska antalet manövrar i systemet för att göra den här typen av enkla ordinationer eller läkemedelsutskrivningar eller så. Det har blivit väldigt, väldigt omständligt. Och det var ju väldigt många från vården som skrek rakt ut över att det här var patientfarligt, både innan man tog systemet i drift och framförallt under den här veckan som det var i drift. Och regionen har ju själva, alltså, det är ju inte så att de har glatt erkänt att det var problem, men om man läser till exempel den anmälan till Inspektionen för vård och omsorg som regionens chefsläkare gjorde efter man hade stoppat Millennium, då skrev han ju rakt ut att det hade kunnat förekomma dödsfall på grund av det här systemet, för att det är så, ja, det är så lätt att göra fel. Och han skrev väl i princip, parafrasera lite, men så här, om inte vårdpersonalen hade varit så duktiga på att ta hand om sina patienter och istället litat lite mer på vad som hade stått i systemet, då hade patienter kunnat dö eller i alla fall bli allvarligt skadade under de här dagarna.
Jag minns att du nämnde ett tragikomiskt exempel på att det inte fanns kontroll på till exempel vilka läkemedel som ordinerades. Att Alvedon skulle ordineras vaginalt och andra helt bizarra saker som systemet inte reagerar på. Men jag har två stycken exempel där jag faktiskt i det ena fallet behöver din hjälp att ta mig för pannan, och i det andra exemplet behöver din hjälp att förstå hur någonting överhuvudtaget kan hända. Låt oss börja med det första exemplet. Du skriver så här: det blir dessutom farligt på riktigt. En kollega upptäcker att när han ändrar dos på en patients epilepsiläkemedel så verkar allt registreras rätt på hans dator. Men när en sjuksköterska sedan loggar in och kollar så står den gamla dosen fortfarande kvar. Det där är ju exempel på en extremt allvarlig bugg. Men jag kan ändå förstå den. Att liksom, okay, det är en skrivning som har misslyckats, eller det är caching eller någonting som gör att det där inte funkar. Får ju givetvis inte hända i de här sammanhangen. Men sen har du det här exemplet som jag verkligen inte begriper. Och när jag såg er artikel om det från första början, då tänkte jag, det där kan inte hända. Men det står så här i din bok: det visar sig att när röntgensvar kommer in i journalsystemet faller viktiga ord som inget och inga bort i texten. Ingen blödning blir blödning. Ingen lungemboli blir lungemboli. Det är ett fel som är direkt livsfarligt, och det uppstår på röntgen som är en kritisk verksamhet för så många av sjukhusets avdelningar. Slut på citat. Jag kan inte begripa hur det felet kan inträffa.
Nej, alltså det är ju helt sanslöst. Och det, jag har inte förstått exakt liksom det tekniska felet, så att säga. Mm. Men det som hände här, och det här kan man egentligen spåra tillbaka till ett mycket mer grundläggande problem, att man hade inte gjort användartester av det här systemet innan man tog det i drift. Så det var liksom ingen som hade testat den här integrationen. För här är det ju, om man ska bena upp det här, så man röntgar en patient på röntgenavdelningen i Borås. Då använder man en mjukvara som heter Sectra, som är utvecklat av ett svenskt bolag. Sectra i sin tur...
Bolaget heter Sectra.
Ja, precis.
Ja.
Sectra i sin tur... skickar det till en underleverantör som behandlar röntgeninformationen på något vis, som sen skickar det tillbaka till Sectra, som sen skickar det in i Millennium. Och någonstans har man liksom aldrig testat alla de här leden så att det fungerar. Utan testet sker först live när systemet är i drift med riktiga patienter. Först då vet man hur den här integrationen fungerar. Den har liksom aldrig testats före skarpt läge. Och någonstans där så blir det någon slags, jag vet inte om det är ett översättningsfel eller datakodningsfel eller någonting, men där orden inga eller inte till exempel försvinner. Så det finns ju exempel på, istället för att stå ingen blödning så står det blödning. Och det är ganska lätt själv att förstå hur det här kan bli katastrofalt.
Ja. Så det vi fick, det var ett direkt livsfarligt system. Men lyckligtvis, det är ingen som har dött mig veteligen på grund av det här i Sverige.
Nej, det finns inga kända exempel. Det finns ju ett antal såna här Lex Maria-anmälningar. Men det verkar inte som att någon har dött eller blivit allvarligt skadad lyckligtvis. Och det tror jag är till stor del för att vårdpersonalen såg ju själva väldigt, väldigt fort att det här systemet, vi kan inte lita på det här systemet, vi måste lita på våra egna omdömen och vi måste dubbelkolla all information, och gjorde ett väldigt, väldigt nitiskt arbete med att se till att patienterna behandlades rätt under de här dagarna. Så det är ren liksom prestation från vårdpersonal som har gjort att man undvikit allvarliga skador.
Så imponerande insats från deras sida, ännu mer imponerande med tanke på att det som vi har pratat om nu är bara en liten, liten del av alla de problemen som upptäcktes. Men låt oss gå tillbaka till frågan som vi var inne på tidigare, nämligen det här med upphandlingen av systemen och att vi skapar sådana här problem för oss själva i Sverige när vi försöker göra för mycket på en gång. Baserat på de lärdomar som du själv har kunnat dra utifrån arbetet du gjort, vad ska vi göra nu för att inte göra exakt samma misstag en gång till?
Ja, alltså, och där tror jag mycket, dels handlar det om liksom upphandlingssidan, och där, ja, det är så snårigt, jag vågar inte uttala mig så mycket om offentlig upphandling och inte, men liksom rent utvecklingsmässigt så är det är ju ingen raketvetenskap vad man borde göra istället. Man borde för det första inte köpa in ett färdigt jättesystem från USA, utan man ska väl göra som man gör när man vill utveckla en applikation för slutanvändare, att man går ut, man pratar med vårdpersonal, man ser vad behöver ni för att göra ert jobb bättre, man börjar med det. Och så bygger man vidare utifrån det, att man inte liksom på över, man måste på något vis gå ifrån det här tänket med ett jätteprojekt som ska rädda allt, någon slags silver bullet för hela vården i det här fallet, utan man behöver nog backa bandet lite och jobba, ja, men närmare verksamheten, mer agilt, mer liksom iterativt och allt sånt där som, ja, men moderna utvecklare såklart gör redan. Det är ju bara de här stora offentliga megaprojekten som är kvar i någon annan tidsålder där man köper jättelika lösningar från stora it-leverantörer.
Som säkert funkade när inte saker skulle kommunicera med varandra, utan det gick att, nu vet jag inte om det funkar i vården på den tiden heller, men som säkert var enklare i alla fall i en tid då allting bara var en och samma mjukvara som kördes och som bara pratade med sina, ja, möjligtvis andra mjukvaror utvecklade av samma tillverkare, men kanske inte ens det när jag tänker.
Precis.
Efter.
Och sen får man ju tänka att när de här stora systemen infördes som Millennium i vården, då gick ju vården ofta från att jobba helt analogt. De hade pappersjournaler. De skickade remisser på fax, liksom allt sånt där. Nu, och då är det klart, då är det ju lättare att stoppa in något stort som löser alla problem. Men nu, som du säger, dels är det liksom allting sammankopplat och uppkopplat. Dels har man ju redan upparbetade system som alla går inte att byta ut samtidigt. De måste integreras. Man har sina arbetsrutiner. Det blir liksom, det blir för stort när man redan har något befintligt på plats. Så det, Sverige hamnar i lite konstig sits där, tror jag. Det är många som har påpekat det, att vi var väldigt tidiga med att digitalisera i sjukvården. Men sen fastnar vi i första generationens system väldigt, väldigt länge. För att det är svårt att byta ut system inom sjukvården. Och då valde vi istället för att liksom, Millennium kan man säga att det är ju liksom andra generationens IT-system för vården lite grann. Vi borde väl ha hoppat på tredje generationen direkt. Men i VGR så valde man liksom att ta ett steg in i, det är ju inte framtiden utan en lite mindre förlegad lösning än det man redan har, men som är på tok för gammal för att man ska lägga ner all den här energin på det.
Och då tredje generationen, då börjar jag ju fundera lite på vad som händer runt omkring i de andra regionerna i Sverige, om de har varit så förutseende. För vi kan väl säga som så här, det är Millennium 1, det var en väldigt bra bok, det är 5 av 5 får den helt klart. Men jag ser ju att det redan finns behov av att skriva Millennium 2. Och då syftar jag inte på den gamla Markoolio-dängan, utan jag syftar på en till skandal som håller på att gro i Sverige. Och då är det inte Oracle som ligger bakom, utan det är Cambio och Cosmic-systemet. Har du bevakat det också?
Ja, det är något jag håller på att bevaka just nu för Dagens Nyheter. Det händer ju väldigt mycket i de här regionerna. Man kan väl säga att det finns vissa paralleller med Millennium i att man har valt ett ganska storskaligt system som man försöker föra in i en komplex organisation, istället för att jobba lite mer småskaligt från början och sådär. Sen är det många andra förhållanden som skiljer sig åt, men det har ju uppstått ganska liknande problem. Det här har införts i 9 regioner de senaste åren, journalsystemet Cosmic, och det har uppstått jättestora problem i flera regioner. Jag har skrivit för DN om problem i till exempel Region Halland och Region Dalarna som har, där vården har fått ganska stora smällar av att man infört det som presenterats som framtidens system, men det har känts som ett steg bakåt för många av användarna. Mm. Jag ska inte gå in för mycket på det. Det är ju något vi håller på att granska just nu på Dagens Nyheter, som det kommer komma fler nyheter kring, så vi får hålla ögonen öppna där.
Men ni som vill kolla lite på det redan nu, ni kan kolla till exempel på hur personuppgifter plötsligt skickades till Sri Lanka, tror jag det var.
Precis.
Liten asterisk. Ja, okej, okay, bra. Och även hur nu läkare har gått ut och varnat för att det här också är någonting som kan leda till dödsfall. Ganska allvarlig anklagelse.
Jag har faktiskt till och med idag fått nyhet om att man har, i Dalarna så tror man att en patient har avlidit på grund av systemfel i systemet Cosmic.
Ja. Då har det som vi oroade oss för när det gäller den där andra punkten om livsfarliga system eventuellt redan inträffat. Men det är alltså inte det systemet som vi pratar om nu, precis som du har rapporterat om i Millennium 1. Det är jag hoppas att vi åtminstone inte får en till Millennium-trilogi, för det hade varit tragiskt på för många nivåer. Oavsett vad, Simon, jättestort tack för att du tog dig tid att medverka här i Bli säker-podden. Jag kan rekommendera din bok väldigt varmt till våra läsare. Den är intressant även för oss som inte arbetar i vården, vi som arbetar inom IT, bara för att se hur fel det kan bli, och framförallt alla som arbetar med projektledning. Det här kommer ju vara er nya kursbok. Ni måste läsa den. Så en länk till boken finns givetvis i våra show notes. Där finns också en länk till Simon Campanellos sociala medier som jag kommer lägga in i efterhand. Och sen förhoppningsvis så får vi inte skäl att prata med dig, Simon, fler gånger. Men någonting säger mig att det är att hoppas på för mycket. Givetvis, hoppas på att ha det tillbaka i andra sammanhang. Men det här, efter att ha läst den här boken, även om jag kände att jag hade följt händelseutvecklingen, så blev jag ju mörkrädd när du visade exempel jag hade missat och även repeterade sådana saker som jag hade glömt bort eller möjligtvis förträngt.
Tack så jättemycket, det var väldigt kul att komma hit.
Ja, tack så mycket, och till alla våra kära lyssnare. Ni kan givetvis göra precis det som vi brukar uppmana er att göra, nämligen att prenumerera på podden, för att då får ni nämligen nästa vecka helt automatiskt ett nytt avsnitt av Bli säker-podden rakt in i er poddspelare. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.